Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Vi måste prata presenteras den här veckan i samarbete med KBK Bikes vid Falugruva. KBK står för Kör bara kör, drivs av Mika Snell och du som går och köper en cykel där får ett helt fantastiskt erbjudande om du berättar för dem att du är där tack vare podden.
Stort tack till KBK Bikes.
Ja.
Då ska vi se, min ligger sådär 1, 2, 3.
Min ligger, ja, det ligger ganska låg.
Ja, men det duger åt mig det
här. Ja, får, jag höjer får lite till här så får vi se. Det blir nog bra.
Så skön dialekt, lite till.
Lite till.
Var är du från då?
Jag är från Ludvika. Av alla
ja, tänk att jag hörde jag. Jag har en kompis som heter Helene. Jag har en kompis som heter Helene som upprepade gånger på fyllan blir tvingad att säga uppblåsbar luftmadrass och fruktcocktail. Det tycker vi är roligt.
Va? Varför då? Varför just de orden?
För att det låter... Det är därför att U på Ludvika blir I.
Va? Det har jag aldrig hört.
Däremot... Säg fruktcocktail då.
Fruktcocktail.
Ja, ah, okej. Okay. Ja, det kanske är hon som har något talfel. Då.
Däremot så blir ju Ö, U, ofta. Har jag märkt. Jag gick på stan i Ludvika nu för ett par dagar sedan. Och då var det en gubbe där som jag hörde som sa att de har uppat på söndagarna. De har öppnat. Ja, jag vet inte. Lika ö, UBÖ också. Jag har fått höra att jag säger upplysningen. Alltså.
Ja, det är ett bra ämne att prata om.
Ja.
Malung är också bra på det där med egna bokstäver.
Är det så?
Jag tror att det är ett West Side-problem, om vi ska definiera det som ett problem.
Bäst är ju ändå Grängesberg, för de pratar så här fort. De säger ju liksom, de drar ut på alla vokaler, så det blir ju väldigt segt.
Som en inverterad Ben Shapiro, liksom.
Ja. Ja, exakt, precis. Väldigt utdraget och långsamt och fint. Ja, så.
Ja, jag har en granne från Smedbacken. Det är lite samma sak.
Ja, de har väldigt tunga urn. Det är väldigt kommun, ja. Så. Ja. Tyngst ja, urn i kommun. Ja.
Det här börjar ju bra. Så ja. Det här är mitt sämst researchade avsnitt någonsin.
Fullt förståeligt.
Vilket är jätteroligt. För det enda jag vet om dig, det är det jag har hört i Resonanspodden.
Okej. Okay. Och vad är det som har liksom fastnat?
Jo, men det är det jag vill prata om. Alltså, den här podden har haft ganska många inslag av frihetskämpar på olika nivåer och geografiska positioner hittills. Mm. Jag har haft Snyggbonde och Axdorf med till exempel, som jag tycker är jag tycker att de är två av de bästa frihetsmänniskorna på Twitter.
Just det.
Banjohögern, som jag själv tillskriver mig medlemskap i.
Är ju det där är väldigt, väldigt roligt uttryck faktiskt. Jag är inte... Jag är ganska ny bekantskap med det ordet. Jag är inte... Jag vet inte hur vanligt det är, om jag bara varit under en sten som vanligt eller om det är ett väldigt nytt begrepp. Men jag tycker, nej, för mig har jag sett det väldigt nyligen.
Det är nog ett relativt nytt begrepp. Avsnitt 14 kan man lyssna på om man vill veta vad det är. Det är ju sammanfattat så liten stat som möjligt, men när man behöver hjälp av staten då ska skiten bara med fungera och folk ska stå i vakt.
Ja, det låter trevligt.
Man vill, om man är van att ordna saker och ting själv.
Ja.
Snyggbonde beskrev det som att du kan inte sammanföra regler för livet när du har två olika spelpjäser. Det vill säga det som är diversifiering eller multi, vad ska vi kalla det då? Individualism.
Mm.
Han beskrev att han har en kompis som hade en titanplatta i benet efter en motorcykelolycka, och när han slog i benet på arbetsplatsen så tog hans chef en skruvdragare och satte tillbaks plattan. Mm. Och att då den människan ska börja bestämma över någon lådcykelkörande Östermalmskille eller tvärtom.
Mm.
Det går inte.
Nej, det är väldigt opraktiskt.
Ja.
om man bara ska vara praktiskt, tala praktiskt och säga.
Vilket är lite av min definition av frihet. Men den tänker jag inte ge dig, utan nu vill jag höra, eller så här. Den här podden har ju börjat, om du inte märker det.
Ja, jo.
Så då säger vi välkommen till Vi måste prata till herr Fältskog.
Ja, Daniel Fältskog, det gör det.
Daniel Fältskog från Ludvika.
Ja.
Vem är du då?
Ja, nu har jag ju inte bott i Ludvika på väldigt många år. Jag flyttade därifrån 2006, så att det är ju ett tag sedan. Men jag menar, släkten bor ju kvar, och släkten är ju från Dalarna sen liksom, ja, så långt tillbaka jag har kollat. Det är ju kanske 400 år, eller hur långt kan man gå tillbaka? Det är liksom skitlångt tillbaka är släkten från Dalarna. Så att, jag vet inte om jag är den första som har lämnat länet.
Även över dagen.
Ja, precis. Ja, men lite så, förutom när de har släktingarna gått ner till Stockholm för att
ställa saker till rätta,
visa vart skåpet ska stå, så att säga. Vart Mora klockan ska ställas, så att säga. Ja, men precis. Och ja, vad du sa, vem är jag? Jag vet inte. Jag är en dalkar i själ och hjärta. Som numera bor i Göteborg. Det är väl den jag är. Jag är musiker också. Och,
ja, musikpretto till och med beskriver, ja, du det som på Twitter.
Musikpretto är jag verkligen.
Vad är ett sånt? Eller hur är ett sånt?
Alltså, ja, jag är väl lite av en besserwisser när det kommer till musik. Och har egentligen alltid varit det, trots att jag blir mer och mer kunnig när det kommer till musik för varje år som går. Så att jag har väl börjat tvivla på om jag har liksom anledning att vara så pretentiös hela tiden som jag har varit, när jag själv blir bättre hela tiden. Så att uppenbarligen så har jag inte nått upp till den nivån som jag kanske själv har trott alltid. Utan, ja.
Pratar du om dig själv som lyssnare då, eller som musiker?
Framförallt som lyssnare, när jag benämner mig som musikpretto, skulle jag säga.
Den naturliga frågan blir då, vad lyssnar man på då? Jag antar att det är mer Depeche Mode än Sabaton, för så brukar det vara hos musikbretton.
Ja, jag vet inte så mycket syntare heller faktiskt. Alltså, okay. Jag är inte med i den riktigt det här... Alltså jag älskar ju syntar, absolut. Jag har väldigt många gamla syntar hemma. Men det är ju mer... Alltså, och då pratar du ju mer om den här gamla 80-tals...
konflikten.
Ja, mellan hårdrockare och syntare. Och det är väl lite väl före min tid, skulle jag säga. Men nej, jag vet inte. Jag har ju alltid... Alltså, min ingång i musik på något sätt och vis har ju varit hiphop. Vilket har gett mig en ganska bred palett. Eftersom hiphop är en, liksom en DJ-kultur. Där... alltså... kunskap om all sorts musik är någonting som värderas. Det är inte bara en introvert musikgenre, utan det är snarare en extrovert musikgenre som blickar utåt. Så att det följer sig väl naturligt då. Om man liksom växer upp inom hiphop på olika sätt och vis, att man lär sig väldigt mycket mer om andra musikgenrer också. Så att, ja.
Ja, det låter bra. Det går ju i linje med... att du också beskriver det. Jag är inne och twitterstalkar det här. Fantastisk, ja. Globalist är ju i linje med det då, att vara öppen för...
Ja, fanatisk globalist.
Fanatisk, ja.
Ja, ja, det där är lite kul. Jag beskriver mig ju som... vad står det nu igen? Kallblodig, nyliberal och fanatisk globalist. Och det tror ju folk att jag är helt allvarlig med. Men det är ju egentligen så, det där jag fick från, jag tror att det var The Guardian eller någonting sånt, Nej, det var inte The Guardian. Jag kommer inte ihåg vilken tidning det var. Det var kanske en svensk tidning som för ett år sedan när det var coronastrategis diskussioner, vilken strategi som var bäst då. Och då beskrev de att Sveriges strategi fick störst kritik bland de som är extrema åt något håll. Liksom. Att extremvänstern tyckte att det var en kallblodig, nyliberal liksom, approach till corona. Att folk får ha kvar sin frihet och göra lite som de känner bäst i sina egna liv. Och de som var extremhögern tyckte att det var fanatisk globalism på något vis. Liksom. Och då tänkte jag att fan, det där är ju ganska bra. Liksom. Jag kan beskriva mig som det här för att liksom, göra mig ovän med både höger och vänster. Liksom.
Det där är ett bra sätt. Jag betraktar mig själv som någon slags frihetsnisse. Och jag tänker, ja, nu är ju du från Ludvika, så du förstår, du vet ju hur varje debatten går här ute i skogen.
Ja, just det. Mm.
Och jag tänker att så länge både jägarna och miljöpartisterna och fältbiologerna är arg på mig, så ligger jag nog ganska bra till i varje debatten.
Ja, just det. Ja, jag känner folk på båda sidor om det där. Och jag är inte så intresserad av just varje debatten. Jag tycker
Nej, inte jag heller. Jag tycker bara om att jag vill liksom bara hålla mig så att alla är arg.
Ja, men precis. Ja, men det är en ganska bra position. Man får ju inte så många vänner heller, men det är ju...
Nej, men jag har typ 3 och en familj. Jag klarar mig på det. Det går jättebra.
Det räcker gott. Alltså.
Sen har du någonting i din Twitter-profil som gör mig glad. Det är att du har pilarna, dalpilarna, eller skäktar som det egentligen är, utan kronan.
Mm.
Och det tycker jag är så viktigt.
Ja, det är det.
Jag har det tatuerat på höger underarm.
Ja, jag såg det.
Utan kronan.
Mm.
Och jag framförde detta till landshövdingen.
Mm.
Att jag tyckte att vi skulle ta bort kronan, för att kronan symboliserar ju då att Dalarna skulle vara ett hertigdöme som konungen kan ge iväg jurisdiktion för till vem han vill. Och det går vi ju inte med på.
Nej, det har vi aldrig gått med på riktigt.
Nej. Då kontrade hon med att ta på dig en långarmad skjorta. Folk kan ju tro att du inte har hunnit gjort klart den. Eller haft råd att göra klart den.
Det var i och för sig ett ganska roligt svar.
Det är svinroligt sagt av en människa som framstod ganska butter i vanliga fall. Hon var kvick där.
Ja, det var ganska roligt. Ja,
men du, frihet då?
Ja. Mm? Vad är det med frihet? Vad vill du veta?
Som Thomas de Leva säger, vad är frihet?
Ja. Ja, frihet kan ju bara definieras negativt. Det är ju när folk är fan i mig. Det är väl egentligen det.
Ja, men så här, och det där är, eller var en aha-upplevelse för mig när jag började bli intresserad av vem som bestämmer över mig.
Mm.
Skillnaden på negativa och positiva friheter. Och negativa och positiva rättigheter.
Ja, precis. Exakt.
Kör hisspitchen på dem då, du som är längre in i kampen än vad jag är för tillfället.
Det vet jag inte om jag är, men alltså negativa rättigheter handlar ju mer om att du ska ha alltså en frihet ifrån, alltså till exempel att du ska få vara fri från att någon inskränker på ditt liv på något vis liksom. Det är alltså en negativ frihet, medan en positiv frihet, det är ju det vänstern ofta snackar om, att du ska ha rätt till saker, du ska ha rätt till en bostad, du ska ha rätt till ett arbete, du ska ha rätt till saker. Och det är ju intressant då, för att det som är positiv rättighet, det implicerar ju då att någon annan är skyldig att ge dig det. Och har du redan bestämt att någon annan är skyldig att ge dig det, så betyder det att den personen är ju ofri. Utan den personen är skyldig dig någonting. Och det tycker jag är djupt omoraliskt. Det finns ingen som är skyldig dig ett jävla smack. Sen kan man prata om att vara solidarisk med människor. Det tycker jag absolut att man ska vara. Man har ett moraliskt ansvar gentemot sina medmänniskor. Men det betyder inte att man är skyldig någonting, utan du har ett moraliskt ansvar att hjälpa till när det behövs. Men du har inte en skyldighet att göra det. Då är det en jävla skillnad som man måste förstå, men som jag tycker att folk inte förstår överhuvudtaget.
Vad ska man då göra för att få folk att förstå detta?
Ja, du, jag vet inte fan alltså.
Jag försöker göra det genom det här, att prata om det, för det är ingen som har lärt mig det här under studietiden. Ingen.
Nej, det är väldigt sant. Men, och det är väldigt sant. Jag läser juridik just nu, och det är väldigt mycket snack om om positiva rättigheter, alltså inte så konkret nödvändigtvis, men att det finns liksom en strömning inom utbildningen så att säga, som liksom ligger där som någon sorts bakgrundsbrus av liksom att politiken har makt att styra. Men till exempel en sak som jag reagerade väldigt konkret på, det var att ja, men när vi pratar om EU till exempel, så säger man att politiker upprättar den inre marknaden genom att liksom lagstifta om att du får liksom inte ha några du får inte beskatta alltså
transfereringar över EU:s gränsen. Nej, precis.
Exakt, du får inte ha tullar och så vidare. Alltså, Sverige får inte diskriminera mot italienska varor när de kommer till Sverige för att gynna svenska varor, utan alla varor måste få tävla på samma villkor på en marknad. Och då säger man då att politikerna har upprättat den inre marknaden inom EU. Och för mig är det bara så här, nej, ni har bara tagit ett kliv tillbaks från det ni har varit innan, att hindra folk. Liksom. Ni har slutat stått i vägen på ett sätt. Och det är inte att göra någonting aktivt, det är att kliva åt sidan och förhålla sig liksom sluta stå i vägen helt enkelt. Och det provocerar mig när man beskriver det på det sättet. Och jag märker bland folk som inte ser på frihet på samma sätt som jag gör, har svårt att förstå när man pratar om det på det här sättet. Det är väldigt, väldigt genomgående har jag märkt. Men det är ofta väldigt unga människor som man pluggar med också. Och de kommer ju direkt ur skolan och har liksom inte kanske tänkt så länge. Utan man har ju liksom, ja, men som du säger, man har ju fostrats utav den svenska skolan under hela sitt liv. Och sen helt plötsligt så är man 19 år och kommer ut på andra sidan och vet inte så mycket annat. Och då kanske det tar några år innan man lär sig tänka själv.
Det är också därför en del kan bli så provocerad. Du säger att du blir provocerad av det här tankesättet, men när man saluför det andra änden av spektrumet så blir ju folk, alltså de har, det är tre steg in innan man kommer fram till det här, och de kanske bara är någonstans och tar steg ett. Och att då, förstår du, det krävs byggstenar i pyramiden innan man kommer upp. Jävla vad jag låter överlägsen nu, men förstår du vad jag menar?
Ja, jag förstår vad du menar. Ja, jo, verkligen.
Och det är ju, ja, alltså det är, jag ser det som ett problem att vi är ett extremt land jämfört med i princip alla, i varje fall övriga demokratier på den här planeten. Men Svensson tror fortfarande att det är vi som är någon slags medelväg.
Ja, det där är lite konstigt och jag förstår inte riktigt vart det kommer ifrån, den självuppfattningen. Det är för mig väldigt konstigt. Man tror ju liksom att Centern är ett centralt parti på något vis, eller att sossarna är ett mittenparti. Men jag menar i en globalare kontext, eller i alla fall man ser liksom inom Europa, eller om vi väger in USA då framförallt, så är ju de, ja, men det är ju ganska extremt åt vänster på många sätt.
Och då blir det roligt när de liksom hurrade och sköt champagne för Joe Biden nu. Ja. Går man igenom de sakpolitiska grundinställningarna från Joe Biden och Annie Lööf, så finns det ingenting gemensamt. Ingenting!
Nej. Jag har inte gått igenom så mycket vad Joe Biden står för. Egentligen. Jag är lite deprimerad när det kommer till amerikansk politik.
Ja, jag med. Alltså det... jag tror det blev sämre när de bytte president nu faktiskt. Mm. Och det är... Jag är ganska ensam om den åsikten i min bekantskapskrets.
Mm.
Men det, ja. Vilket leder oss in på nästa punkt i det här. Svensk media och framförallt public service brukar du och din poddkollega Frans gå ganska hårt åt ibland.
Ja. Ja, det där är också en sån grej som jag har märkt när du är inne på det. Just det här att svenskar tror att vi är så jävla middle of the road. Men jag menar, lyssnar man på SVT, alltså det finns ju få liksom medier som är så uppfostrande och liksom, ja, men uppfostrande i sin ambition att presentera någonting överhuvudtaget. Och jag tycker att de har kanske blivit lite, lite bättre på det. För jag tycker att de var mer extrema för typ 10 år sedan egentligen.
De har blivit konkurrensutsatta via internet. Så de har ju varit tvungna att flytta på sig.
Precis, så kan det vara. Jag vet inte. Och sen har de ju fått väldigt, väldigt, väldigt mycket kritik. Eller framförallt de senaste åren. För just det. Något som de aldrig riktigt har erkänt överhuvudtaget att det ligger någonting i. Men det märks ju att de försöker anpassa sig lite grann. Men ja, jag vet inte. Jag tycker att det är problematiskt att ha public service överhuvudtaget. För att jag tror inte att det är möjligt att vara opartisk och samtidigt så breda som de försöker vara. Jag menar, du kan inte ha liksom... Alltså, du skulle möjligtvis kunna presentera nyheter kanske på ett någorlunda opartiskt sätt. Det tror jag nog ändå skulle kunna vara möjligt eventuellt. Jag har inte riktigt tänkt klart den tanken, men möjligt att du skulle kunna göra det. Men jag menar allt det andra, de försöker ju liksom konkurrera på alla marknader så att säga. Och det går inte att vara opartisk. De har liksom gett sig in på ett uppdrag som är helt omöjligt att klara. Så att på det sättet så tycker jag nästan lite synd om dem, att de försöker göra det. För det är dödsdömt.
Vad är det som gör det dödsdömt då? Är det för att uppdraget i sig inte går, eller är det för att de har det här uppdraget i Sverige?
Alltså, frågan är ju hur de tänker. Alltså så här, det går ju att vara opartisk i den bemärkelsen att du presenterar en massa olika, alltså att du har en bredd i hela ditt utbud, att du har liksom att du låter ha liksom, säg att du skulle ha Lamotte som har ett eget program, och sen har vi liksom Historieätarna har sitt program och sin vinkel, och Full Patt eller vad fan de heter har sin grej liksom. Alltså att du har en liksom variation kring de som jobbar på public service. Så skulle man kunna ha det, att det är vinklat i de här små öarna, men sammantaget så finns det en bredd så att säga. Men jag tror inte att det är det som är deras mål, utan de tror ju på allvar att de... Jag tror inte att det är deras mål i alla fall. Utan jag tror att de tänker mer att i varje liten enskild grej ska vi försöka vara opartiska. Problemet är ju bara då att varje gång de liksom sticker ut åt något håll, så är det ju alltid åt vänster. Så är det ju. Kolla på Full Patt, hur fan det såg ut. Liksom. Eller kolla på Historieätarna när de sitter och säger att... Sverige var det bästa landet vi har varit 1980, och man längtar tillbaka till just den tiden när Sverige var så jämlikt och så vidare. Bara det att liksom jämlikhet... Oj, nu måste jag slå igenom myggar. Det är så jävla mycket myggar. Det sitter precis vid Dalälven och det är helt sjukt alltså. Vart var jag med Historieätarna?
Att det var bra på 80-talet. Kassler med ananas.
Ja, för fan. Ja. Ja, alltså, och jag är inget emot 80-talet på många sätt, men just det här vurmen för jämlikhet och att staten på något sätt ska garantera det, och ju större staten är, desto jämlikare är vi. Och nej, den tanken är ju supervänster. Liksom. Jag håller inte med om den tanken, och jag tycker att det är djupt problematiskt att det presenteras som opartiskt i public service.
Jag vill sticka iväg åt två håll utifrån det du sa. För det första, alltså jag tror inte att public service per se måste vara dåligt. När svenska public service-bolagen bildades så var BBC en stor förebild. Mm. Och tittar man på BBC, framförallt underhållningen, den är ju alltså de går hårt åt makten där på ett sätt som eventuellt svenska nyheter har varit och nosat på lite, eller Helt apropå. Nu kanske jag är lite äldre än dig, men kommer du ihåg Helt apropå?
Nej, jag känner igen namnet, men nu ringer...
Ja, men tänk om Galenskaparna hade gjort svenska nyheter och gjort satir av politiken. Det var riktigt bra. Och framförallt om man kollar på språket på, ja, men säg QI eller Mock the Week eller 8 Cats Does Countdown på brittiska public service, så har ju de liksom stand-up-komiker som skulle få Mr. Cool att bli generad om man satt och tittade på det, som är med i deras public service. Det är svårt att säga att Anton Magnusson skulle få ett satirprogram på SVT 1 klockan 22 en lördag.
Ja. Och vad tror du det beror på?
Jag tror det beror på, alltså jag är inget fan av uttrycket politisk korrekthet, men jag tror det beror på att man är rädd att bita den hand som föder den. Jag hade den diskussionen i förra avsnittet med Anna Gullberg här om pressstödet till exempel. Jag tror att det är fruktansvärt kontraproduktivt för att ha en mediakår som ställer makthavarna till svars. För de vet var pengarna kommer ifrån.
Ja, det ligger nog någonting i det. Men jag tror, framförallt så tror jag att det har att göra med att så mycket är så in i helvete centrerat till Stockholm. Jag menar, journalister, vad är det? Det är väl typ 90% av Sveriges journalistkår bor ju på Södermalm liksom. Och för de som liksom inte bor i Stockholm så, eller har bott i Stockholm någonsin, så kan jag säga att det är ju en väldigt speciell stämning i Stockholm och kanske framförallt på Södermalm. Det är väldigt mycket högstadiedisco. Det är de coola människorna i ett hörn som ser ner på alla andra, och för att få vara med i det gänget så måste du spela efter deras regler, och deras regler är extremt snäva och ändrar sig hela tiden, och det finns liksom inte utrymme för variation överhuvudtaget. Det finns inte utrymme för en bredd, och jag tror att det har lagt sordin på vad är det för ord jag söker? Mångfald.
Diskurs.
Bra. Mångfalden inom liksom journalistkåren och alltså ja, jag tror snarare att det har med det att göra, att det finns en väldigt tydlig, ja men lite grann PK som du var inne på liksom. Jag gillar inte riktigt det ordet heller, för det har liksom kidnappats utav Sverigedemokrats sidan och alla Sverigesar, och jag kan tycka att de är väldigt rabiata i sin kritik, och det verkar inte som att de ofta vill att det ska liksom bara finnas en mångfald inom journalistkåren, utan de vill ju ha sina polare där liksom. De är ju socialister de också.
Mångfald i journalistkåren handlar ju mycket om mångfald i utseende och ursprung, ja. inte av åsikter.
Precis. Och hade det inte varit liksom politiskt korrekt att prata om utseende och hudfärg och så vidare, så hade inte det varit en faktor de hade tagit hänsyn till heller överhuvudtaget. Det tror jag inte.
Den andra linjen jag vill dra utifrån, det var när du nämnde Lamotte. Och då har jag, om Jan Helin någonsin får för sig att lyssna på det här programmet, jag ska pinga in på Twitter när jag slänger ut också. Tänk dig en lördagsunderhållning med en förment neutral programledare i mitten.
Mm.
Och sen i varsin bur, alltså typ burarna, inte sån bur, utan burarna från Vi i femman eller På spåret, det vill säga med en mute-knapp,
ja.
Så sätter du in Lamotte och kanske Jomshov i den ena, och sen sätter du in Pascalid och Stenevi i den andra, och sen bara, nu ska ni svara på frågorna, annars mutar vi er. Börjar ni lassa floskler eller talepunkter, då stänger vi av er bur, då kommer ingen höra er. Det skulle jag titta på och betala för.
Ja, av rent underhållningsmässiga skäl skulle jag nog kanske också titta på det. Men samtidigt så är jag lite trött på de här, jag vill inte säga liksom dum debattörerna, men alltså det jag hade velat sett.
Jag tyckte det var ett jävla bra uttryck för Pascalid och Lamotte faktiskt.
Ja, jo men kanske. Men just det här. Jag saknar liksom ett debattformat i Sverige. Alltså vi har, jag har sagt det här i våran podd också tidigare, och Frans höll väl inte riktigt med mig, men jag skulle vilja säga att vi har inte debatter i Sverige. Vi har det här skrikiga jävla Sverige möts, där man bjuder in såna där personer som får liksom stå och skrika till varann, och det är liksom ingen debatt. Jag tror inte att svenskar vet vad debatter är för någonting. Nej. Faktiskt. Jag skulle vilja ha en panel eller två paneler med två liksom väldigt kunniga sidor om en fråga, som, för så är det ju med väldigt mycket, att det finns, alltså det finns ju sällan rätt och fel, det finns ju snarare olika sätt att se på saken, och då finns det även i Sverige kunniga människor som kan saker, som har helt olika åsikter om någonting. Att låta dem debattera ett väldigt avskalat ämne, eller en fråga för den delen, med en moderator, och liksom med respekt, med liksom hela den biten. Det skulle vara extremt lärorikt för svenskar. Dels det här att man måste liksom, att man blir rik av att liksom stöta och blöta åsikter med folk som inte håller med en. Och liksom visa respekt för att andra människor inte håller med en och har en annan infallsvinkel. Och faktiskt att lära sig lyssna på auktoriteter i olika frågor. För jag tror att vi är extremt dåliga på, alltså så här, jag är också, alltså jag är ju rebellisk i min natur, så att jag kanske låter lite motsägelsefull nu. Men jag skulle säga att vi har en konstig inställning till auktoriteter i Sverige. Det är som att vi lyssnar inte på auktoriteter som faktiskt kan saker, som vi faktiskt kanske borde lyssna på. Utan vi lyssnar liksom, vi är så rädda för elitism i Sverige, så att vi vill inte lyssna på de som faktiskt kan saker, utan vi bjuder in liksom pöben till Sverigemöt, så ska de sitta och skrika och liksom sådär, för att då är det liksom demokratiskt på något vis. Det är liksom någon konstig inställning. Det hade varit bra för svensken att lära sig lyssna, inte okritiskt, men lära sig lyssna och lära sig saker av folk som kan saker. Det hade varit någonting.
Sverige möts är ju ett bra exempel på när public service misslyckas med sitt uppdrag. För det har hetat Sverige möts, det har hetat Opinion Live och det har hetat Debatt. Det är samma upplägg, samma studio, samma programledare, men man tror att det ska bli bättre för att man byter namn på det.
Ja, men var det inte det att man insåg att fan, det här är ju ingen debatt. Det här är ju liksom pöben möts, men vi kan ju inte döpa det till pöben möts, så att vi döper det till
Sverige.
Nej, men
då kanske man borde ha gjort om det till debatt i typ det formatet du nyss beskrev, istället för att byta namn på det. Jag är allergisk mot det, för det tycker jag är liksom, det är den dummaste formen av signalpolitik. Att säga, ja, men städarna har det för jävla jobbigt på vårt jobb. Ja, men vi kallar dem hygientekniker. Vi ändrar inte på arbetsuppgifterna eller villkoren eller lönen. Men vi kallar det något annat, så kommer de må bättre av det.
Jo, just det.
Pissdumt. Men det programformatet du beskrev nu, det är ju enligt sändningstillståndet ungefär vad public service borde syssla med.
Ja, man tycker ju det. Alltså det hade ju varit bildande på... Och opartiskt på ett sätt, eftersom du låter två sidor stöta och blöta liksom. Och inte liksom skriver folk på näsan, så här ska du tycka, det här tycker Södermalm om den här frågan. Då måste vi kabla ut det till resten av Sverige så att svenskarna tycker rätt. Vilket aldrig funkar i praktiken, utan det liksom retar ju bara upp folk, och det gör ju folk till liksom rabiata idioter ofta på landsbygden. Och det har man ju märkt nu när folk har fått tillgång till internet, att jävlar vilka folk är galna på landsbygden. Och hur ska vi hantera det här? Det är inget nytt fenomen att folk är galna på landsbygden. Det har de alltid varit. De har bara fått en megafon nu att kunna skrika åt folk. Och då börjar man prata om hat och hot. Hat och hot! Varför blandar man ihop det? Det är en jävla skillnad på hat och hot.
Ja, men det är en jävla skillnad på kritik och hat. Men allting, så här, det är en sån jävla lätt exit om du får kritik för någonting du har gjort eller sagt. Och bara, nej, men den här näthatan tänker jag med att göra block mute. Och sen slipper man ta debatten.
Ja, väldigt
där, cool. Där också nu efter misstroendeförklaringen. Alltså partiledare som inte ställer upp på intervjuer efter det här borde ju inte vara partiledare.
Nej. Det är väldigt konstigt. Det är väldigt konstigt.
Stefan Löfven vill inte komma till studion utan skickar dit Damberg, som säger rakt ut att det här begriper ju inte folket. Det här måste vi fixa åt dem.
Ja, precis. Om det är liksom den bästa representanten att företräda Stefan, ja, då är det ju väldigt skönt att den här misstroendeförklaringen gick igenom. Alltså... Men det är ju inte första gången Stefan Löfven inte dyker upp själv i SVT. Utan han skickar ju ofta de här snyggingarna, Damberg eller Morgan. Eller,
de vet ju att han kanske inte är jättebra i just det formatet. Vilket, alltså så är det väl. Man behöver ju inte vara superbra på att debattera live för att vara en bra statsminister.
Nej.
Men man borde ändå kanske träna på det då genom att göra det.
Ja, precis. Ja, men vad fan, du är ju statsminister. Du ska ju kunna stå till svars. Det är ditt jobb. om du är dålig på det, då ska du inte vara statsminister. Det är väl ganska enkelt, tänker jag.
Innan vi ger oss in på regeringskrisen så vill jag koppla tillbaka till någonting du nämnde. Du nämnde jämlikhet. Hur definierar du det? Och är det ens eftersträvansvärt?
Oj, det är ju en jättesvår fråga. Man brukar ju skilja på jämlikhet i utfall och jämlikhet i möjlighet. Och det är ju...
en jävla skillnad.
Ja, det är en jävla skillnad. Och att sträva efter att folk ska ha... Alltså, ja, det är ju uppenbart att jag inte gillar att jämlikhet i utfall. Det borde väl de flesta inse.
Men ja, fast jag tycker inte att de flesta gör det, för jag tror inte att man pratar om det på det sättet. Man pratar om jämlikhet och allas lika värde som två självklara begrepp som alla ska ha liksom en gemensam uppfattning om.
Mm.
Men det är väldigt olika skillnader, eller det är väldigt stor skillnad mellan det.
Mm.
Som du säger, alltså utfall och möjlighet.
Ja, precis. Alltså, utfallstanken är ju väldigt mycket... Oh, jävlar, nu har jag fästing på mig. Fy fan, verkligen. Måste häva ihjäl den, vänta nu. Jag har ett tennisracket med el i här.
Ja, du har inte det på dig själv.
Nej, men vänta nu. Jag lyckades här, vänta nu.
Vill att ni tar en stund och lyssnar på Fältskog i bakgrunden samtidigt som ni tänker på alla fästingars lika värde.
Ja, fy fan. Usch. Jävlar alltså.
Jag har aldrig haft en fästing på mig.
Nej, inte jag heller. Men och, för jag tror fan inte att det finns några fästingar i Dalarna. Men
våra katter har två per dag, så det, ja, då finns de. Men jo, de gillar nog inte min blodgrupp.
Nej, usch. Nu kommer jag av mig helt. Vad pratade vi om?
Jämlikhet i utfall kontra jämlikhet av möjligheter.
Just det, precis. Men det anknyter ju väldigt mycket till det vi pratade om innan det med negativa och positiva rättigheter. Alltså jämlikhet i möjlighet, det handlar ju mycket mer om att ingen ska kunna hindra dig från att göra det du vill överhuvudtaget. Men det betyder ju inte nödvändigtvis att du kommer nå dit du vill nå. Men för att du ska kunna ha rätten att nå dit du vill nå, så måste någon annan liksom se till att du får det. Och det implicerar att du måste diskriminera andra människor. Så därför är det fel, helt enkelt. Det är egentligen samma svar på den frågan, skulle jag säga.
Jag har en 6-åring här som ska börja förskoleklass till hösten. Och då har jag läst på lite om läroplaner och andra styrdokument på skolan.
Just det.
Och jag fastnar på någonting som kallas för skolans kompensatoriska uppdrag.
Okej.
Okay. Och det handlar om...
Det låter oroväckande redan där.
Ja, det är jävligt oroväckande, kan jag säga. Det handlar om att skolan ska kompensera för... skolan ska kompensera för socioekonomiska och medfödda skillnader.
Okej. Okay.
Och då är vi ju på... jämlikhet av utfall helt plötsligt.
Ja, verkligen.
För att om skolan... Så... Om min unge är lite dummare än någon annans unge...
ja.
Så innebär ju det att om resurser ska flyttas över på min unge, så kommer den andra ungen inte nå så långt som den hade gjort ifall de hade fått samma resurser.
Mm.
Och ja, jag ser inget problem i skillnader på utfall. Varken utbildningsmässigt eller ekonomiskt. Alltså låt de smarta ungarna springa så fort de på något vis kan, och så skolar vi liksom fram Nobelpristagare och så. Vi behöver inte hålla tillbaks dem. Utan det viktigaste kanske är att vi har det, att man drar repet på Vasaloppet och liksom puttar dem framför sig, de som har det tufft.
Mm.
Och jag talar av egen erfarenhet. Jag gick ut högstadiet med 2,7 och inget gymnasiebetyg. Jag hade behövt mer hjälp. Samtidigt så säger jag emot mig själv, för den hjälpen hade ju transfererats från någon annan som kanske hade gjort sig de lärartimmarna mer än vad jag gjorde. Så jag vet inte riktigt hur man ska hantera det där. Jag har inte tänkt klart.
Jag fattar inte varför vi ska ha en centralplanerad skola överhuvudtaget. Jag tycker att det är helt galet tänkt att alla ska stöpas i samma form. Sen är det väl bra att man har någon idé om att folk ska lära sig grundläggande saker. Men jag menar, att lära sig grundläggande saker, det gör vi ju som människor ändå. Jag fattar inte varför vi måste kontrollera det från politiskt håll överhuvudtaget. Människor är olika. Vi är extremt olika. Alla kan inte liksom pluggat liksom juridik till exempel. Utan andra kanske är mer praktiskt lagda. Jag har en brorsa som är mycket mer praktiskt lagd. Han är en entreprenör, så att han startar företag och driver företag istället. Det skulle jag förmodligen inte kunna klara av på samma sätt som han. Men ändå ska vi liksom tvingas in i samma form och, liksom, och sen ska skolan kompensera för våra olikheter. För att vadå? Vad är målet här? Att liksom skapa någon form av grå massa? Och då blir ju det alltid, precis som du säger, att så här, eller som jag har beskrivit i min podd tidigare, att man har någon sorts idé om att rättvisa är när alla blir lika, eller alla har det lika orättvist. Så att om en person måste ha en rullstol för att ta sig fram, då är det mest rättvist att alla sitter i rullstol, även om du inte behöver den. Och det blir ju i praktiken att hålla tillbaks de som kanske hade kunnat sprungit snabbt eller sprungit längst, så att säga. Det är ju det som blir den praktiska konsekvensen utav det sättet att tänka. Och det är ju precis som du säger, det är ju bättre då att låta de som kan springa långt och snabbt att göra det, för att i ett samhälle där vi har handel med varandra, eller det, liksom, där vi kan ha Nobelpristagare, vad gör Nobelpristagare? Är det så att, liksom, är det så att de gör någonting för sig själva bara? Nej, det är de här som bryter ny mark, som gör att vi blir rikare som alltså hela mänskligheten blir rikare. Varför? Alltså, det är ju inte som att vi förlorar på att någon annan blir rik, oavsett om det är ekonomiskt eller kunskapsmässigt eller på något sätt sånt, utan alla blir rikare om någon blir rik.
Precis, jag skulle hävda att det är precis tvärtom. Alltså, om du tittar i de svenska vardagsrummen nu, så har alla en platt-tv på minst 42 tum. Oftast större.
De ser inte,
inte du.
Nej.
Nej, men alla som vill dem.
Ja, precis.
Du kan nästan få en sån på Clas Ohlson på dina bonusar. Alltså de är rätt billiga nu. Mm. När jag jobbade pub i slutet av 90-talet så köpte vi in en bakprojicerad 40-tums-tv. Den vägde ett ton och den kostade 90 000 kronor.
Jävlar i mig! Ja. Det var rejält.
Ja, och min kompis Micke som ägde pubben, han har kvar den där hemma, för han tycker fortfarande att den är liksom, men det är så här, det ser ut som en jävla bioduk och det är inte ens bra bild.
Nej.
Men någon som har mycket pengar var ju tvungen att köpa den i slutet av 90-talet för att vi nu alla ska kunna köpa en för 1900 spänn på Clas Ohlson.
Mm.
Så det krävs ju att det finns rikingar som är liksom early adopters.
Ja. Absolut, så är det ju. Alltså det är ju bara att kolla med den här, nu kommer jag inte ihåg vad den här biffen kostade som de tog fram för ett par år sedan. Jag tror att det var 2013 de kom med en labbodlad biff, och jag tror att den kostade typ 10 miljoner eller någonting sånt, bara den biffen. Och nu var det ju här innan corona, och de förutspådde att år 2020 så skulle den kosta typ, ja, om det var $10 eller någonting sånt. Jag kommer inte ihåg exakt. Man får googla på det här så kolla siffrorna rätt. Men det var enormt mycket billigare. Och vad har hänt där? Jo, folk som har extremt mycket pengar kan börja investera, vilket gör att det liksom... ja, men det här har vi trickle down economics, om vi ska prata om det överhuvudtaget. Liksom. Vi behöver ju, precis som du säger, early adopters med mycket pengar som går före för att saker och ting ska kunna utvecklas och bli billigare på sikt. Det är ju så det fungerar. Sen är det ju så att jag tror att många tar utveckling för givet. Alltså att vi har fått de här billiga tv-apparaterna nu, det är ju inte någonting som händer bara av sig självt överhuvudtaget. Utan det här är ju någonting där vi måste tillåta folk att liksom specialisera sig för att bli bra på saker och ting. Om de tycker att det är kul att hålla på med tv-apparater. Utveckling är ju någonting som sker så länge vi inte håller tillbaks människor att utvecklas. Ja, det blir väldigt snurrigt, men du fattar.
Nej, men jag förstår, men för det är återigen det vi pratar om, återkopplade det du sa om inre marknaden, att det enda staten har gjort där är att backa tillbaks.
Precis.
Samma sak på utveckling. Mm. Jag skrev på Facebook här i en tråd hos en tjejkompis att jag tycker det är jättebra med regeringskris nu, för att ju mer de bråkar med varann i riksdagen, ju mindre tid har de att bråka med oss.
Ja, sant.
Smått raljant, och hon tyckte det var det dummaste hon hade läst på hela internet. Så jag måste ringa och prata med henne, eller kanske skicka det här avsnittet innan. Men jag menar verkligen det. Alltså det är så lite stat som möjligt förrän man verkligen behöver den. Jag tycker att det optimala för mig skulle vara en stat som utgår ifrån att folk kan ta hand om sig själv och hjälper dem som inte klarar av det. Istället för som nu, där vi utgår från att det var en stat som utgår från att alla behöver staten och vissa behöver den lite mer på bekostnad av de som behöver den inte alls.
Precis. Ja, det är konstigt det där. Vi har ju verkligen en grund i att staten har ansvar för allt.
Ja.
Och det är väldigt, väldigt läskigt och får väldigt konstiga konsekvenser. Det borde ju rimligtvis vara precis som du säger, att man, utgångsläget är att människan klarar sig själv, och i den mån hon inte gör det så kan man lösa det på olika sätt. Jag är inte säker på att man ens behöver staten till det, men det är möjligt, jag vet inte. Vi får väl se om det behövs i sådana fall. Men ja, alltså utgångsläget måste ju vara att människan klarar sig själv. Och inte själv i den bemärkelsen att jag är, att ensam är stark, utan jag menar, att klara sig själv innebär ju att man klarar sig i ett sammanhang med andra människor. Alltså att man lär sig samarbeta.
Väljer sitt sammanhang. Det tycker jag.
Och lär sig samarbeta med människor överhuvudtaget. Det jag fattar inte grundfilosofin i Sverige överhuvudtaget. Men jag tycker, precis som du säger, jag tycker att det är bra om vi inte har en regering. Om inget annat, bara den enkla anledningen att i den nya pandemilagen så står det att det är regeringen som får fatta beslut om lockdowns. Och har vi ingen regering så antar jag att det är ingen annan som får göra det heller. Så att det är ju skönt.
Jag är kluven där. Alltså jag tycker att vi skulle ha agerat snabbare i början av pandemin. Alltså att vi lät folk flyga hem från Italien och sen springa rakt ut i tunnelbanan, det tror jag inte var så jävla bra för Sverige.
Nej, jag vet inte. Alltså, så här, jag tycker ju att staten har en uppgift att skydda sina invånare, men däremot så vet jag inte om staten har en uppgift att skydda sina invånare mot liksom förkylningsvirus. Jag tycker att någonstans så nej, mot sjukdomar. Alltså det öppnar upp dörren för väldigt mycket obehagligheter, skulle jag säga. Ska staten hålla mig från att röka för att skydda mig själv från liksom lungcancer eller cancer överhuvudtaget?
Det beror lite på var du röker.
Ja, precis. Exakt. Det är ju väldigt uppenbart liksom.
Så där är vi redan.
Ja, det är bara tillåtet med de cigaretterna du får cancer av i Sverige, vilket är väldigt motsägelsefullt. Men det tyder ju också på att ju fler som gör någonting, desto svårare har de att trycka till de människorna. De gillar ju att trycka till minoriteter. Men nu börjar minoriteten som röker annat, sådana här jazz-cigaretter, de börjar ju bli fler och fler, och det börjar bli mer och mer accepterat att överhuvudtaget prata om det. Och det är inte lika ett stort trauma, märker jag bland svenskar, att prata om det, eller att folk överhuvudtaget brukar narkotika överhuvudtaget. Det är inte ett så stort trauma. För jag tror att, och det är liksom det största hindret vi har mot avkriminalisering. Det är att det finns en jobbig magkänsla kring narkotika hos svensken. Och den tror jag vi håller på att nöta bort. Och det tror jag är en väldigt bra utveckling. Alltså det är så mycket mygg och skit här alltså.
Vi hade ju häromveckan, erkände Aftonbladets för detta kulturchef Åsa Lindeborg, narkotikasmuggling. Hörde du det?
Nej, det har jag missat.
Nu kommer inte jag ihåg vilken podd det var i, men hon berättade, det kan ha varit Fördomspodden.
Mm-hmm.
Hon berättade att hon hade varit i Köpenhamn och rökt lite gräs. Och sen hade hon glömt bort att hon hade en färdigrullad joint med sig in i tullen.
Ajabaja! När var det här?
Ja, det här var, jag vet inte när det var hon gjorde det. Jag ska försöka att leta rätt på det, och får jag tag på det så klipper jag in det nu. Vilket skulle vara första gången jag redigerar någonting i den här podden, för det gör jag väldigt sällan, utan det är bara raka samtal. Så din myggjakt kommer vara med oklipp, vad så du vet.
Ja, allt mitt babbel om ingenting, ja. Jag inte hittar ord, och jag tycker ju själv inte att jag är så bra på att prata. Jag är ju bättre på att fundera.
Jag tycker du och Frans är, ni är nog topp tre på min poddlista måste jag säga.
Oj, det var en ära. Jag tycker Frans är väldigt duktig och det är väldigt skönt med Frans för att han är så jävla social person och han är extremt duktig att bara liksom dyka upp och köra och babbla en timme och jag kan bara komma med små invändningar här och där.
Ungefär som jag har gjort med dig i 48 minuter, menar du? Så sälj det inte för billigt nu.
Kanske, jag vet inte. Ja.
Berätta om Frans och er podd då, när vi ändå är på ämnet.
Ja, alltså vi driver ju en podd ihop med Frans Borsén då, som, ja, han är väl någon sorts liberal narkotika liberal, eller vad säger man? Knarkliberal.
Ja, det tror jag inte man säger.
Vad säger man då? Jag säger att jag tappar ord.
Drogliberal tror jag.
Drogliberal, ja precis. En rimlig person.
Svensken är ju drogliberal, men bara när det gäller alkohol och tobak.
Precis.
Och medicin.
Ja, just det. Nej, men Frans är en jävligt rimlig person som jag inte har känt så länge egentligen. Vi snubblade över varandra för att vi har en massa gemensamma vänner och under våren 2020 när corona slog till så började jag jobba hemifrån och då blev det att jag satt och lyssnade väldigt mycket på poddar samtidigt som jag jobbade och då dök Frans upp i podden Usual Suspects med Johan Nordberg och Mattias Svensson och Fredrik Segerfeldt. Och då tänkte jag att fan, den här snubben verkar jävligt vettig. Och sen dök han upp igen, för då hade han skrivit en debattartikel i GP om legalisering. Och tänkte jag, fan, där är han ju igen. Fan vad vettig han är liksom. Och sen lite senare så dök han upp och ville hyra en lokal som jag också hyr in mig i. Så jag träffade honom och visade honom runt i den lokalen i Göteborg. Och då tänkte jag, fan, där är ju du ju. Det är kul liksom. Och sen skrev jag till honom lite senare att så här, fan, jag är ju musiker, jag har ju all liksom utrustning som behövs för att starta en podd liksom, och det vore jävligt kul att starta en podd och du verkar jävligt rimlig, skulle du vilja starta en podd med mig? Och på den vägen är det helt enkelt. Så att förra sommaren så började vi podda och vi har släppt ett avsnitt i veckan varje tisdag sedan dess, och det är snart ett år. Och jag är fortfarande förvånad över att vi har lyckats få ihop det varje vecka. Men det gör vi. Och vi har faktiskt lyckats få med väldigt många intressanta gäster också. Som har haft mycket intressant att säga. Och vi har haft väldigt mycket intressanta diskussioner. Och jag tycker att podden växer och blir bättre och bättre för varje vecka. Vilket känns väldigt kul.
Och den heter alltså Resonans. Resonans. Kan man söka på alla de vanliga... vanliga poddplattformarna.
Precis.
Och Frans heter F. Sporsén på Twitter. Och du heter Daniel Faltskog. Så att in och följ och häng med. Frans Twitter-bio är ju kanske den bästa på Twitter.
Nu får du nästan påminna mig vad han har skrivit.
Frans Sporsén strävar efter fullt automatiserad, dekadent, lyxliberal rymdimperialism.
Ja. Ja.
Det är så här Lennart Svan, gäster med gester, memen sammanfattad.
Och lite Claes Svan också i det hela.
Claes Svan?
Ja, det är ju han i UFO-Sverige-snubben.
Mm-hmm.
Jag kommer ihåg att jag läste böcker av honom när jag var...
Var det han som var med i God ton förra veckan typ?
Ja, just det. Ja, det var han.
Fantastisk.
Just det. Jag har inte hört det avsnittet än, men jag får se till att lyssna på det.
Han var mer skeptisk än vad Per och Hanif var i alla fall.
Till UFO...
Nej, till rymdvarelser. Per är ju helt övertygad om att de är här nu.
Jaha, okej.
Okay. Och det är väl fan. Nästan den här veckan som Pentagon ska släppa. Den här veckan eller nästa.
Ja. Nej, jag vet inte. Jag var intresserad av det där när jag var yngre. Men nu är jag inte så intresserad längre. Men ja, det är precis.
Det finns så många UFO på jorden att intressera sig för.
Ja, precis. Vi har nog med spännande människor här i krokarna.
Ja. Och alla instrument som NASA har tagit fram som letar efter intelligent liv pekar bort från den här planeten. Det ska man ha klart för sig.
Bra poäng. Det är faktiskt sant.
Jag vill stanna kvar lite på, eller om vi ska sammanfatta det då. Mm. Du vill legalisera alla droger. för att det går i stil eller går i takt med den frihetskänsla du besitter. Är det korrekt uppfattat?
Jag skulle nog snarare beskriva det så att jag vill inte att droger ska vara olagliga. För att om man beskriver det som att jag vill legalisera, så är det som att jag vill göra någonting aktivt. Och jag tycker inte att min position är den aktiva överhuvudtaget. Det är ju det som är problemet med Sverige ofta. Att man, det är lite grann som att man föds in i en bur och sen ska man behöva förklara varför man inte ska sitta i en bur. Utan det ska ju snarare vara så att den som har den aktiva positionen, den som tycker att vi ska göra någonting specifikt, har bevisbördan. Till exempel, ska vi ha droger olagliga? Okej, vad är beläggen för det överhuvudtaget? Jag har då fan inte sett något övertygande argument överhuvudtaget. Så att bevisbördan är på dem. Och jag har inte hört något bra än så länge.
Vilket är det bästa du har hört då? Eller minst dåliga argumentet för nuvarande hållning?
Ja, det skulle väl kanske vara att väldigt få... Alltså det är väldigt få ungdomar som testar droger överhuvudtaget. Jag tycker inte att det är bra att ungar tar droger. Så att, det skulle väl vara det då. Men å andra sidan, jag vet inte ens om den hållningen som vi har överhuvudtaget är att det är en konsekvens av det överhuvudtaget. Det man har sett i Kanada, vad jag förstår, så där man har liberaliserat väldigt mycket mer kring i alla fall cannabis. Där har ju inte användningen bland ungdomar gått upp överhuvudtaget. Så det kanske inte är ett bra argument heller.
Det där som stör mig mest, eller det som stör mig absolut mest, för jag är inte säker på att jag vill liksom att mina ungar ska kunna köpa gräs på Ica bredvid glasskiosken eller glasshyllan.
Nej.
Men det som gör att jag drar öronen åt mig, det är när man har folk i bestämmande position som inte ens vill utreda nuvarande politiken och dess effekter. Mm. Det gör mig livrädd.
Mm.
Alltså, ska vi ha folk som bestämmer som inte, eller som systematiserar sin faktaresistens så långt att den liksom bara, nej, vi vet att vi har rätt, vi behöver inte räkna på det här.
Ja, och det är väl ett tecken på att de lite grann har målat in sig i ett hörn, för att någonstans så, eller jag tolkar det så i alla fall, att de på någonstans vet om att det här vi håller på med i Sverige är inte sunt överhuvudtaget. Men de har målat in sig så mycket i ett hörn att de vill inte ens fundera över alternativen. Det är läskigt när man låter liksom politiken gå före vad som är sunt. Så att, ja, nej, det jag håller med dig, det är riktigt jävla obehagligt. Alltså, det är en sak att ha liksom olika åsikter om saker och ting. Det är helt för att man ska ha. Men när man inte ens vågar utreda den förda politiken för att man är rädd för att den ska visa att man haft fel i så många år och det skulle undergräva ens förtroende, då är man riktigt farligt ute alltså.
Ja, jag tror att du är rätt på det. De är så tungt investerade i det nuvarande systemet, så en ifrågasättande av systemet skulle vara en ifrågasättande av ja, men hela deras legitimitet ja. som bestämmande organ.
Mm. Ja, visst.
Det är egentligen, jag har samma åsikter där när det gäller alkoholen.
Mm.
Den vill jag kunna köpa på Ica.
Ja, visst. Varför inte?
Nej, och varför? Ja, men, och då kommer de vanliga argumenten så här, men Systembolagets utbud, nej, det är fel. Systembolagets utbud består av industritillverkade sydafrikanska smaksatta sockerviner som kommer in i bulk i liksom tankfartyg mer eller mindre och får ett snyggt namn av Systembolagets marknadsavdelning.
Och ett foto på Ernst Kirchsteiger på.
Ja, eller GV.
Ja, precis.
Och det... Men ett foto på midsommar, det får man inte ha på en öl, för då kan det uppmana till alkoholmissbruk.
Ja, det där är så jävla sjukt.
Men ta bort bilden på GV då, för helvete.
Ja, precis. Du kan vara liksom halvalkad och professor, det vill vi ju inte göra reklam för.
Inte halvalkad, han är medveten periodare, han kör ju 6 månaders perioder.
Ja, just det. Gör han det nu?
Någon intervju med han gjorde, berättade ju det att men så här, då super jag ett år och skriver en bok, eller ett halvår och skriver en bok, och sen är jag nykter ett halvår och spelar in Efterlyst. Det var liksom hans tidshjul.
Just det.
Men kollar man på jämförbara länder, Alltså som i Tyskland, där du, som har en, Tyskland och Danmark, som har en mycket mer frihetlig inställning till inköp och konsumtion av alkohol. Mm. Enligt den svenska logiken så skulle de ha högre dödlighet i med alkoholrelaterade skador.
Ja.
Men det har de ju inte.
Nej. Nej, för att det här har vi ju samma sak. Här har vi liksom ett statligt monopol som får liksom skattepengar för att kunna bedriva propaganda för sin egen sak. Det är ju helt sjukt. Alltså, du borde ju ha med Mattias Svensson i podden, för han är ju proffs på de här frågorna. Han är ju, jag vet inte om du har läst hans bok nu som han släppte förra året.
Så kul ska vi inte ha det. Eller så roligt ska vi inte ha. Nej, men jag har hört han prata om den.
Ja, det jag rekommenderar alla att läsa den boken. Alltså, inte bara för att den är väldigt informativ och att han kommer med väldigt mycket intressant fakta som man inte visste innan och historia bakom allt det här och så vidare. Utan han är ju så jävla rolig. Alltså det finns få människor som är så duktiga på att formulera sig i skrift som Mattias Svensson. Alltså... Ja, det är riktigt underhållande läsning på många olika plan. Jag önskar nästan att jag inte hade läst den så jag kunde läsa den på nytt igen. Men jag får väl vänta ett par år så att jag har glömt bort den.
Ja, det låter fantastiskt. Den finns som ljudbok, vad bra. Jag kör ju lastbil på halvtid, så det är helt underbart att veta det. Så den ska jag lyssna på.
Ja, det låter ju perfekt i sådana fall. Ja, nej, men han kan ju det här väldigt mycket bättre än jag. Men ja, de cherrypickar ju sin forskning och vrider till argumenten och så vidare. Och jag kommer ihåg att jag störde mig på IQ redan när jag var liksom tonåring, för att jag såg igenom den här propagandan. Liksom. Det är bara trams. Det är bara trams.
Det där går igen i så mycket, tycker jag. Mm. Alltså att man målar upp i det här fallet cannabis, som alltså, men om du råkar gå förbi någon och dra i dig ett andetag av det här, så kommer du inom en vecka så ligger du avsvimmad på plattan med en spruta i armen. Ja. Och när man lite raljant, men när man försöker trycka i ungdomarna det, och sen är det någon som provar och så är det inte så, då raderar man ju ut även det som eventuellt skulle kunna vara en korrekt riskinformation när det gäller de här grejerna.
Ja, visst.
Man kommer inte lita på den som har sagt det. Jag tror, och nu ska jag provprata och tänka samtidigt här. Jag tror att vi kommer få se precis samma sak i nästa val. Inte extra valet om det blir sånt, utan nästa val. Jag är rätt övertygad om att regeringen åker ut och vi kommer få en moderat KD med stöd av Sverigedemokraterna. Mm. Och är det då så att det inte under den mandatperioden kastas ut alla som eventuellt är solbränd eller upprättas koncentrationsläger på Öland, Gotland och Åland som vi annekterar. Då finns det ingen väg tillbaks. Pendeln är dragen så långt in i absurdum så jag är livrädd för hur den svänger tillbaks. Och nu blir det här en jävla bra övergång, och det var inte alls menat. Men du och Frans pratade om ett piano i senaste avsnittet, och jag tycker det är så fruktansvärt bra sammanfattat av i princip allting vi pratade om. Vet du vad jag menar då?
Ja, jag kommer ihåg det. Det var Frans som sa det med att...
Du får citera Frans nu.
Ja, jag får parafrasera snarare, för jag kommer inte ihåg exakt vad han sa. Men någonting om att han... Alltså, problemet väldigt mycket med sossarna, det är ju att de vill bygga ett piano, ett statligt piano med så många tangenter som möjligt, och han är totalt livrädd om det skulle svänga så att Sverigedemokraterna får tillgång till det här pianot att spela på. Och jag säger ju då att jag är ju lika rädd när sossarna sitter och spelar på det här pianot. Men någonstans liksom att så här, det man vill som liberal, och jag vet inte ens om jag är liberal, jag brukar säga att jag är liberal, men jag är väl snarare dalkar liksom. Det finns ju en frihets någon sorts kulturellt arv av frihetslängtan i att vara dalkar.
Som det är den vackraste någon har sagt, inte bara i den här podden utan på hela internet.
För vadå, vi har ju ett starkt arv av att göra uppror mot staten, och gäller det inte skatter så gäller det liksom frihandel med Norge, och vi har ju för fan en frihetssymbol i våran liksom, vad heter det,
landskapsvapen.
Ja, landskapsvapen, precis, exakt.
Vi har vapen i vårt landskapsvapen, det tycker jag är bra.
Ja, det är bara det. Ja, exakt. Precis. Nej, men precis, vad var det jag sa nu? Jo, precis. Ja, att man vill ju skala tillbaks statens möjlighet att inskränka människors liv överhuvudtaget. Det är ju det som är argumentet. Och det är ju argumentet man ofta vill använda mot sossar och folk som är livrädda för Sverigedemokrater. Att så här, allt du tar dig rätten att göra kommer falla i händerna på någon som du är livrädd för. Men de får samma rätt att göra det mot dig i sådana fall. Så att du måste förstå att de här vapnen som du riktar mot folket, de vill du inte att någon ska kunna rikta mot dig. Alltså det här är ju egentligen en evig sanning, gyllene regeln, att gör inte mot andra som du inte skulle vilja att någon annan gjorde mot dig. Det är precis det.
Fast det är inte den gyllene regeln.
Nej, vad är det då?
Utan den är tvärtom. Du är så inställd på negativa friheter här och negativa rättigheter. Ja, den är ju, gör mot andra som du önskar att de skulle göra mot dig. Det är den gyllene regeln. Ja. Och för mig som med kraftig ADHD, det går inte. Jag kan inte behandla andra som jag vill bli behandlad själv. För jag vill att min fru ska bete sig som mitt plutonsbefäl i lumpen. Hon vill att jag ska göra någonting. Bara säg precis vad jag ska göra. Linda inte in det. Men om jag gör det mot min fru eller mot folk jag jobbar med, då är jag arg, säger de. Det är jag inte. Jag är bara tydlig. För att jag förstår, jag vill bli... Poängen är att det finns ingen jävla multiverktyg som du kan använda på alla människor.
Nej, just det. Nej, det stämmer nog. Ja.
Och just public service är ett sånt bra exempel. Och det var därför jag ville ta upp det här pianogrejen också. För nuvarande regering, eller sossarna kan vi kalla dem då, säger ju i samma andetag, nej, det finns ingen som helst påverkan av att vi har haft makten nästan i 100 år. Det påverkar inte public service-utbudet. Men om Sverigedemokraterna skulle få makten, då skulle det påverka direkt.
Mm.
Det går ju inte ihop.
Nej. Nej, nej, nej. Verkligen inte.
Och jag blir anklagad ibland. Alltså när jag börjar ifrågasätta riksdagens storlek, hur mycket de egentligen ska få bestämma, då blir jag anklagad för att vara sverigedemokrat.
Mm.
Det går ju inte heller ihop.
Nej.
Alltså är det några som är... Jag är frihetlig och individualistisk. Är det några som är auktoritära och kollektivistiska, så är det ju Jimmy och hans gäng.
Ja, ja, verkligen. Ja, det där är konstigt. Alltså, det är väldigt ofta för att folk på vänsterkanten tror sig vara en motpol till Sverigedemokraterna. Och för mig så är de absolut inte det. Det är... Alltså det är bara, det de tror är en motpol, det är någon sorts derby. Alltså det finns ju inga som är så liksom i gasen än supportrar i ett derby. Och det är precis samma sak med vänstern och Sverigedemokraterna. Alltså de hatar ju varandra, men det är ju för att det är ett derby. Det är ju, de är ju för fan så lika varandra så att det liksom är... Ja, nu har ju för sig Sverigedemokraterna blivit mer av ett högerparti. Det har de ju faktiskt blivit. Men tidigare... Jag menar, och jag tycker att det är lite konstigt med de här... Jag kan tycka att det är väldigt konstigt med liksom libertarianer som är så in i helvete emot invandring. För att... Alltså... Du kan ju inte vara frihetlig och sen ha en åsikt om hur saker och ting ska vara på något sätt. Alltså, förstår du vad jag menar när jag säger så?
Ja.
Jag tycker att det är fullkomligt logiskt att vara sverigedemokrat eller vara sosse eller vänsterpartist och vilja stänga gränsen. Det är fullkomligt logiskt. För de vill kontrollera folk. Det är liksom det de vill. Men att vara frihetlig och att samtidigt vilja stänga gränsen. Alltså, jag vill skala ner statens makt att kontrollera liksom folket överhuvudtaget. Men samtidigt så vill jag ha en stark gräns som liksom stänger inne och ute folk. Det är för mig helt oförenligt. Alltså, men det, för den sakens skull så... Alltså, jag tog det exemplet i min podd också, just det här att så här, när folk börjar prata om multikultur... Så har jag alltid liksom så här, varför måste jag ha en åsikt om det här? För det är alltid liksom så här, om man tycker att så här, om man möter någon som säger att så här, jo men det är så jävla bra med multikultur, vi måste ha det, det är så sunt och det är så nyttigt för oss att vi får in invandrare som kommer hit och rör om oss tråkiga svenskar och det är så nyttigt och bra, och då blir jag så här, men va, jag vill sluta, det här är liksom, jag köper inte det överhuvudtaget, det argumentet att någonting är nyttigt och bra för mig, håll det borta från mig, tack. Och då blir de så här, är du sverigedemokrat eller? Nej, sverigedemokrater är ju de som säger att nej, vi ska absolut inte ha multikultur, det är det farligaste, vi kan inte beblanda oss med andra kulturer för de tänker inte som oss, de är väsensskilda från oss och vi kommer aldrig kunna leva sida vid sida och bla bla bla. Jag håller inte med dem heller, jag har ingen åsikt om det här, jag vill inte styra liksom kulturen. Jag vill ha en naturlig, liksom, alltså, så fort du försöker kontrollera kulturen så dödar du kulturen. Kulturen är någonting som lever och frodas och förändras hela tiden. Så att ha en åsikt om vart kulturen ska gå, det är att döda kulturen, skulle jag säga.
Och multikultur är ett sånt konstigt begrepp, för det är väl den enda sortens kultur som finns?
Ja, egentligen, precis. Så är det ju. Ja, blir du för stängd mot influenser så dör din egen kultur också.
Ja, den inavlas bort. Och så blir det en monokultur och monokulturen dör.
Precis.
Alltså, jo, det behövs växelbruk. Det vet vi i Banjohögen, för det har Snyggbonde lärt oss.
Jaha, vad berätta.
Nej, men så här, du kan ju inte odla potatis på en åker flera år i rad, för då kommer åkern dö.
Mm.
Du måste ha olika grödor i olika intervaller.
Just det.
Det säger sig själv. Du vill inte äta fiskpinnar varje dag heller.
Nej.
Då kommer du få skörbjugg.
Nej, precis. Variation är bra, så att säga. Ja. Ja, men alltså, och det är ju det här. Jag menar, att det flyttar folk. Alltså, det är ju det handlar om i grund och botten. Att folk flyttar. Jag har ingen åsikt om det. Jag skiter i om folk flyttar. Varför ska jag ha en åsikt om det flyttar någon från Stockholm till Göteborg? Varför ska jag ha en åsikt om det flyttar någon från Köpenhamn till Göteborg? Varför ska jag ha en åsikt om det flyttar någon från Damaskus till Malmö? Jag skiter i vilket. Det är liksom inte min sak att ha en åsikt om den saken överhuvudtaget.
Bete dig som folk dit du flyttar. Alltså, ja.
Nej, men alltså, så här, det är inte ens någonting. Precis, men det är ju för fullkomligt naturligt. Du behöver inte ens tala om det för folk. Jag menar, om jag ska flytta till USA, säger vi, då är det fullkomligt logiskt för mig att inte bete mig som en röv när jag flyttar dit, försöka lära mig språket. Det här är det naturliga liksom incitament som redan finns där. Jag måste skaffa mig någonstans att bo. Jag kan inte förvänta mig att jag ska kunna åka dit och sen säga åt de som redan bor där att så här, ni måste fixa någonstans att bo åt mig. För det är ni skyldig mig eller någonting sånt. Alltså, det är helt orimliga förväntningar. Om jag flyttar till en annan plats så är det ju fullkomligt naturligt att jag hittar mitt boende. Jag lär mig språket för att kunna komma in i samhället. Och jag beter mig inte som en idiot för att då kommer folk inte vilja ha med mig att göra. Det är liksom, det ska vi inte behöva liksom bestämma i riksdagen.
Det du beskriver nu är allting som har kraschat den svenska migrationspolitiken. Vi förutsätter att så fort du landar på Arlanda och kliver in, då blir du svensk. Du har bara inte lärt dig språket än, men du vill ju vara som oss. Det vill ju alla.
Mm. Ja, och problemet är ju att det är snarare tvärtom i Sverige. Att du, de här naturliga incitamenten att vara en del i ett samhälle, de är bortblockade. Mm. Vi har bestämt att vi ska inte ha det på det viset. Vilket ger noll incitament för folk som kommer hit att faktiskt vilja vara med. Och jag säger inte det att, så här, att du ska vilja vara med på det sättet att du måste kolla på Kalle Anka på julafton och liksom käka sill och bli svensk i den kulturella bemärkelsen som vi ser det. Utan du kan vara liksom vem du vill. Men någonstans så måste du acceptera någon sorts grundläggande sak för din egen skull. Annars kommer du liksom inte funka i samhället. Du kommer liksom inte kunna bli en fungerande del. Du är den enda som kommer förlora på det. Men i Sverige så har vi gjort så att hela landet förlorar på det istället. För att man sprider ut förlusterna. Och det är enormt skadligt. Och återigen ett symptom på att vi har en idé om att allting ska styras politiskt från riksdagen och där ska vi bestämma vilka incitament som ska finnas eller inte finnas. Och det är extremt skadligt.
Hur fel har jag? I samarbete med Solfamiljen.
Du, vi ska avsluta med det fasta inslaget Hur fel har jag?
Okej.
Okay. Då kommer jag kasta 3 stycken fördomar på dig. Mm. Som jag har lyckats lista ut på dig under den här riktigt dåliga researchen jag har gjort sedan igår. När du sa att du ville vara med.
Ja.
Men vi börjar.
Ja.
Du får betygsätta dem 1-5.
Och 5, då har du helt rätt. Och helt rätt. Då har du helt fel.
Precis. Jag har gjort det här 2 gånger. Jag har haft 12 och 11. Så jag är rätt nöjd med min snittpoäng hittills.
Mm. Och 3 frågor sa du, eller?
Ja.
Mm, okej.
Okay. Som dalkar är det mycket lättare att finna sig till rätta i Göteborg än i Stockholm.
Alltså jag kan ju inte säga något annat än en femma faktiskt. För det... Och jag
Varför
vet
är det
inte.
Så?
Vi hade ju med Håkan Boström från GP i podden tidigare. Jag tror han var med i andra avsnittet. Och det var faktiskt då jag fick reda på att han var från Dalarna också. Jag trodde att han var från Köping för att han har mer den dialekten. Och han blev ju väldigt förnärmad när jag la fram den teorin. För han är ju från Borlänge. Och han sa det att det är något annorlunda att komma till Göteborg. Och jag vet inte om det har att göra med att liksom Göteborg är mer kompatibelt med just dalkarlar än vad Stockholm är. Eller om det är så att Göteborg är mer kompatibelt med människor än vad Stockholm är överhuvudtaget. Och jag kan säga det, för jag är född i Stockholm. Jag har varit extremt mycket i Stockholm i hela mitt liv och jag har bott i Stockholm dessutom. Och jag älskar Stockholm, jag gör verkligen det. Det finns så mycket med Stockholm jag älskar också. Men det är en stämning där som inte finns i Göteborg överhuvudtaget. Och därför trivs jag så jävla bra i Göteborg, det är en underbar stad.
Jag har också bott på bägge ställena. Och min teori är att Göteborg är en stad man flyttar till. När du flyttar till Stockholm så har du flyttat ifrån någonting istället.
Ja, det är möjligt. Och det skapar en kultur i Stockholm av att jag har tagit mig någonstans. Så att jag är lite finare än alla andra. Ja, det kan nog fan stämma. Faktiskt.
Jag har jättesvårt för just det där.
Ja.
5 poäng, full poäng hittills.
Mm.
Fördom nummer 2. Du är infernaliskt trött på argumentet. Jaha. Vill du ha det som i USA, eller?
oj. Bra fråga. Alltså, jag tycker inte att jag får det argumentet så ofta. Men jag blir ju trött när jag får det. Så att trött i den bemärkelsen att jag får höra det ofta. Det är nog inte så korrekt. Men däremot att det är ett dåligt argument. Ja, men okej. Okay, du får väl en 3 då. Baserat på att man kan tolka frågan på lite olika sätt.
Det är ju ett jävla trött argument.
Ja, det är ett extremt trött argument. Och jag vill ha det som i USA på väldigt många olika sätt.
Jag med. Jag vill ju beväpna min granntant. Det brukar jag alltid prata om med folk. Och folk blir varför det? Jo, därför att hon bor längst in på en återvändsgränd och kommer det dit någon och vill råna eller något ännu värre, då har hon inte en chans.
Nej, precis. Och det där är konstigt. Att Sverige är vi så jävla... Liksom, vi vill utjämna allting. Alla ska ha samma förutsättningar och allting ska vara så lika som möjligt. Ja, men när det kommer till våldskapital då? Hur fan gör vi där? Varför ska vi inte jämna ut det? Varför ska inte tanten på hörnet ha ett hagelgevär liksom, om det kommer någon så att hon har ett motsvarande våldskapital och kan försvara sig?
Efter utbildning och licens naturligtvis. Precis som, precis som jägarexamen är ingen dum idé när du får köpa en bössa. Mm. Vi har ju väldigt mycket vapen i stugorna här där jag bor.
Mm.
Men jag tycker också att anser man att man skulle behöva försvara sig så ska man ha rätt att kompensera. Skolan har en kompensatorisk uppgift men inte våldsmonopolet.
Jättekonstigt. Nej,
ja. Och argumentationen jag fått tillbaka där bara att jag vill ha vapen. Och jag bara, har du träffat mig? Jag är farligare än granntanten beväpnad när jag inte har någonting i nävarna. Det är lugnt. Jag har ett våldskapital som vi klarar oss.
Ja, Ja, inte det, men ja.
Nej, men du bor heller inte på ett ställe där det tar minst en timme för polis eller ambulans att anlända. Det gör jag.
Ja, nej, det gör jag nog kanske inte, nej. Jag bor nog, de är nog väldigt pigga på att komma dit väldigt snabbt, skulle jag tro.
De har säkert span på dig redan med tanke på vad du pratar om i podden, så det är nog lugnt.
Man vet aldrig.
Vilket leder oss in till påstående 3. Du tror och hoppas att kriminaliseringen av eget bruk är borta inom 10 år.
Ja, det är 5 på den. Självklart.
Jag ser att den här oljetanken, när jag intervjuade Aron Flam så beskrev han framförallt flyktingkrisen som att Sverige är som en oljetanker som sakta vänder sig utan att passagerarna vet om det och helt plötsligt är på väg åt ett annat håll. Och då säger kaptenen att nej, men vi har alltid varit på väg hitåt.
Ja, jo.
Så är och det finns ingen som behöver röka gräs mer än Morgan Johansson.
Alltså så här, jag är ingen drogromantiker överhuvudtaget.
Nej, inte jag heller.
Jag tar inga droger alls. Förutom alkohol då, som jag är väldigt glad i. Men det där tycker jag är konstigt att man får det argumentet. Man blir liksom misstänkliggjord så fort man tycker att man har en principiell åsikt någonstans. Att liksom, ja, precis som du säger, det är bara för att du vill knarka, det är bara för att du vill göra det här. Och jag tycker att det säger mer om de människorna som kommer med de dåliga argumenten än vad det gör om folk som har principer. Alltså nej, jag kan hålla isär två olika saker. Jag är inte intresserad av att knarka överhuvudtaget, men jag tycker inte att det är en rimlig politik vi håller på med. Jag har liksom inget bra, jag förstår inte vad vi håller på med. Jag tycker att det är enormt skadligt, eller det är bevisligen enormt skadligt. Och jag förstår det inte överhuvudtaget. Det har ingenting med mina personliga val att göra. Men som sagt, det säger väldigt mycket om de människor som kommer dragandes med de argumenten, att de är mer intresserade av att föra fram liksom, ja, men de är mer intresseorienterade för vad de själva tycker är bäst för dem själva. Och då spelar det ingen roll vem som får lida efter vägen. Icke-våldsprincipen är ganska stark hos mig. Icke-aggressionsprincipen kanske man ska säga.
Ja, jag håller med om den. Om jag får tillägga att svensk lag slutar med min tomtgräns.
Ja, du är så libertarianslagd alltså.
Nej, men så här. Jag har 2 döttrar och en fru. Mm. Sätter någon en kofot i dörren till mitt hus mitt i natten, så tänker inte jag fundera på vad intentionen är, utan då är det min förbannade uppgift att det är stopp där. Ja. Och jag vet att jag kommer åka på fängelse ifall jag skulle utföra det. Men hellre det. Alltså det är en cost-benefit-analysen här. Jag har gjort den redan. Det tar stopp.
Ja, och jag kan väl inte tycka att det är orimligt överhuvudtaget. Jag menar, har någon satt en kofot i din dörr så är ju det en aggression och då ska du ha all rätt att försvara dig. Och har du inte det så kan man ju fundera över vad det föder för incitament.
Nej, den personens hälsa är inte mitt ansvar efter kofotsproceduren.
Nej, någonstans så då har man ju slängt handskarna och då får man, är man med i leken får man leken tåla. Jag tycker om sådana där gamla ordspråk som flyger omkring, som är svenska och som man tänker att så här, hur fan kom de här till i Sverige? Men då måste jag komma till innan, typ så här, sköt dig själv och skit i andra. Det är ju fan det vackraste man kan säga.
När det gäller drogerna så brukar jag diskutera det med släktingar och vänner som jobbar inom polisväsendet, och de är ju väldigt principiellt fasta vid att det är det nuvarande paradigmet som ska råda. Och jag säger att men ni träffar ju bara på de som det har gått åt helvete för. Vill du ha det så här? Ja, men så här, att prata, eller så här, om vi ska utgå från drogpolitiken från ditt perspektiv och det du möter i jobbet. Det är lite som att vi ska skriva trafikregler efter vad bilbärgarna får se. Det går liksom inte.
Det är det vi gör i Sverige. Det är bara att kolla på alltså lagstiftning kring liksom prostitution eller alltså mäns våld mot kvinnor som man vill prata om på det viset och redan beskriva problemet i liksom. Ja, det är helt sjukt. Och det har ju att göra med att man har låtit extremister få för stort utrymme i Sverige. Och det är samma sak där. Alltså, ROX är ju en organisation som startar i ett väldigt bra liksom, väldigt bra tanke att kvinnor ska kunna söka hjälp där och fly från sina män som slår dem eller hotar dem till livet eller vad det nu än är. Men jobbar man där och har bestämt sig för att vi kommer bara ta emot kvinnor som är hotade av sina män, då kommer man bara se det. Och då kommer man tro att verkligheten ser ut sådan. Och då blir man bara mer och mer och mer extrem tills man tror att våld i nära relationer är detsamma som mäns våld mot kvinnor. Och det är inte detsamma. Men i Sverige så har vi ju på något konstigt vis fått för oss att mäns våld mot kvinnor är inte en underkategori till våld i nära relationer. Utan våld i nära relationer är en underkategori till mäns våld mot kvinnor. Så att om du som man blir misshandlad på något sätt utav din kvinna, eller din kvinna, men din partner eller överhuvudtaget, så blir du utsatt för mäns våld mot kvinnor. Och det är så man beskriver det. Och det är helt galet. Vi har låtit extremister få alldeles för stort inflytande i det här landet.
Jag såg en amerikansk undersökning om det där och våld i nära relationer var vad, 3-4 gånger vanligare bland lesbiska par än i tvåkönade relationer.
Mm. Och då kan man förklara det utifrån att de har internaliserat patriarkala strukturer och det är den enda förklaringsmodellen vi tänker utgå ifrån och vi kommer få verkligheten att passa vår förklaringsmodell istället för att ha ett öppet sinne utreda de här frågorna med ett öppet sinne vart än det än leder oss. Och då är man fundamentalist och religiös, galen.
Men då kommer verkligheten till slut att komma ikapp.
Ja, och tyvärr så är det ju så att det är väldigt många människor som får lida medan de här religiösa fundamentalisterna får sitta och problemformulera. Menar, tänk dig hur många män som lider i det tysta, i nära relationer och ett kanske inte ens vet om att de utsätts för våld i nära relationer. För det är en sån här sak som Eva Lundgren, som är en sån här galning som har varit med i det här sedan länge, har utformat den här teorin om normaliseringsprocessen. Att det börjar inte med att du får en smäll på käften, utan det börjar successivt. Det inarbetas under många, många år, tills du, alltså du märker inte. Alltså det är som den här grodan som kokas liksom. Temperaturen höjs sakta, 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 och helt plötsligt så lever du i ett extremt destruktivt förhållande och du har ingen aning om att du gör det. Det är bara en del av din verklighet. Men då har man ju liksom arbetat för att förklara det för kvinnor och prata om de här problemen för kvinnor, att så här, det här är någonting som sker över tid och du måste vara uppmärksam på problemen. Men för män har man inte gjort det. Man har inte ens förklarat att det här är ett problem för män överhuvudtaget. Så tänk dig hur många män som lever på det här sättet. Och nu blir ju inte män lika hög utsträckning mördade av sina partners som kvinnor blir, men det händer. Och dessutom så leder ju män i självmordsstatistiken, så det bara sjunger om det. Så att det som kanske händer är att män kanske inte blir mördade i samma utsträckning, men vi går och tar livet av oss för att vi blir nedbrutna. Och det är inget problem som man pratar om, och det är inget problem som en man förstår kanske överhuvudtaget att han lever under överhuvudtaget.
Och adresserar man det här så blir man nästan per automatik direkt avfärdad som att jaha, du tycker det är bra med mäns våld mot kvinnor.
Ja, exakt. Precis. Eller jag är en vitkränkt man, hette det väl för 10 år sedan när Per Ström var ute och vevade.
Ja, det är nog fortfarande. Men alltså nu vart det längre här än vad jag hade tänkt. Men vi kör
på. Vi skulle avsluta. Ja. Nej, men så här, mycket bra.
Ja. Män i grupp är också någonting som framställs som det absolut värsta som finns.
Mm.
Jag, i och med att jag lever ju mitt liv som hockeysupporter. Ganska mycket män i grupp kan jag säga när vi är ute och här. Men en del tjejer också. Väldigt, väldigt mycket större andel tjejer bland oss läxingar än vad det är på många andra ställen.
Mm.
Men jag kan säga när jag och mina män i grupp är ute. Om du är på väg att bli våldtagen, då kan jag säga att vi är det bästa som kan komma runt hörnet då.
Mm.
Det har hänt 2 gånger att det gick inte så bra. Det gick inte så bra för den killen.
Nej.
Eller de killarna.
Mm.
Men när jag, alltså, det här kan säkert klassas som att jag företräder någon slags toxisk maskulinitet för att jag tycker att ibland ska folk ha stryk.
Ja.
Men det är nog dalkaren som kanske inte sticker fram men skiner igenom.
Ibland är det kokta fläsket stekt.
Också ett jättekonstigt uttryck.
Ja. Nej, men vad jag skulle... var det kommer ifrån. Ja, nej, förlåt, kör på.
Vad jag skulle vilja komma fram till, jag vet inte riktigt. Men det sammanfattar vi så att det kan vara bra att ha ett eget våldskapital som människa. Mm. Just för att det blir svårare att kränka dig. Inte som en vit kränkt man, eller kränka ditt utrymme eller kränka dina rättigheter. Vilket...
Och det är bra att extremister inte får fritt utrymme att problemformulera överhuvudtaget. Det är direkt.
Nej, och det var det jag skulle säga. Jag tyckte det var väldigt spännande avsnitt av Sista måltiden när Katarina Wenstam var där. När hon ifrågasatte, varför gör ni män ingenting? Och både Hanif Azizi och Mustafa Panshina sa, men vi gör ju saker. Alltså vi... Vi är poliser, vi åker hela tiden och försöker och styra upp sånt där. Och burar in de som brukar våld i nära relationer.
Mm.
Och jag menar, det finns ju ingenting som är så stigmatiserande. I synnerhet här på landsbygden så får man reda på att någon misshandlar sin fru. Så den killen är rökt.
Mm.
För gott. Alltså det är så här, flytta.
Mm. Flytta. Ja, men jag förstår.
Till Stockholm.
Ja. Ja, exakt. Nej, men precis. Och det där tycker jag är en konstig inställning. Men det handlar ju om det här. Man försöker smeta på en skuld på en hel grupp människor. Och då är det ju oftast ifrån människor som säger att att man inte ska liksom tillskriva grupper av människor olika egenskaper och behandla dem därefter, utan det är ofta de människorna som är väldigt snabba att tillskriva hela grupper människor liksom ett ansvar för vissa inom den gruppen, vilket jag tycker är helt förkastligt. Bara att säga den saken att så här, varför gör ni ingenting ni män? Varför gör ni ingenting när ni män misshandlar kvinnor? Varför gör, alltså, fuck you, va? Nu kanske vi syr ihop säcken med det, men jag har ingen skyldighet att liksom göra någonting åt vad andra män gör. Det är inte min, vi kanske delar vissa saker rent fysiskt, men vi är två helt olika individer.
Det beror på också, alltså där håller jag nog inte med det riktigt, alltså om man ser det, alltså ute på stan, då tycker jag nog att man har skyldighet att kliva mellan.
Jo, okej, okay, så här, jag omformulerar mig. Jag är inte ansvarig för vad andra män gör, men det är klart att jag har en moralisk skyldighet att kliva emellan om jag ser det.
Det är påtagligt också, och nu kanske jag öppnar en maskburk för att dra en anglosism, men det är påtagligt ofta jag upplever att de som pratar om mäns våld mot kvinnor och toxisk maskulinitet i nästa andetag kan påstå att nej, men det är ingen skillnad på män och kvinnor.
Ja, det är väldigt konstigt. Jag har ju pluggat genus. Jag har ju läst...
Hur var det? Hur var det att prata med klasskompisarna?
Jo, alltså... Jag upplevde att det var... Det här är ju ganska länge sedan nu. Det var på Göteborgs universitet. Det var 2010 jag började plugga. Och jag upplevde att det fanns en acceptans för mina åsikter där. Det fanns en acceptans för att diskutera saker. Det fanns inte det här självklara svaren och liksom den här doktrinen som du måste acceptera för att annars så är du... Det är klart att det fanns dem där också, såklart. Absolut, det gjorde det. Jag kommer ihåg när jag var ute och drack öl med några stycken av dem, sen kom en annan och drämde ner ölen i bordet och sa, var fan står du egentligen, Daniel? Är du med oss eller är du emot oss? Och jag bara, okej, ta det lugnt.
Vad svarar du då?
Ja,
definiera oss.
Ja, precis. Ja, nej, jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag sa bara att jag är inte med någon, jag företräder mig själv och jag har frågor. Nej, men jag upplevde inte att det var den psykosen där och då. Det gjorde jag inte, utan jag upplevde att det var ganska högt i tak faktiskt. Vilket kan förvåna väldigt många, tror jag, när man beskriver det så. Jag tycker att genusvetenskap har fått ett ganska dåligt rykte av den anledningen att många vill använda det till att göra politik av det. Och jag tycker att det kan vara lite... Det är inte väl förtjänt på många sätt. Sen visst, det var väldigt länge sedan jag pluggade det och så vidare.
Sverige är också ett av få länder i världen som benämner det som vetenskap.
Ja, det där är konstigt. Det borde ju heta gender studies, alltså studier. Liksom. Det handlar ju inte om vetenskap. Det är ju mer av någon form av filosofi. Och det upplevde jag även när jag pluggade, att man vrider och vänder på saker och snarare ställer frågor utan att komma med säkra svar.
Ja, och det är definitionen av filosofi. Bard är ju jättebra på det där, just definitionen av filosofi, att han är inte ute efter att leta svar. Han vill hitta nya problem.
Ja, precis. Man är mer intresserad av problem. Och det tyckte jag verkligen att det fanns gott om inom genusvetenskapen, i alla fall när jag pluggade. Och jag kommer ihåg att vi blev presenterade liksom Petra Östergren. Jag vet inte om du känner till henne.
Nej.
Hon är kanske min favoritfeminist i Sverige. Hon är riktigt jävla grym. Jag tror att hon är någon sorts frihetlig vänster människa. Hon har skrivit väldigt mycket om porr och prostitution och sexköplagen, och hon är extremt kritisk mot radikalfeminismen som är väldigt påtaglig i Sverige. Men ja, henne bör man kolla in. Men jag kommer ihåg att vi läste en debattartikel av henne. Vi fick läsa det när vi pluggade, och där hon kritiserade. Hon lyfte fram hur tyska feminister såg på prostitution och kontrasterade det mot svenska feminister. Vilket var extremt ögonöppnande för mig, för att jag insåg att fan, feminist kan man ju vara och ha helt olika åsikter om saker och ting. Medan i Sverige så blir man presenterad att men är du feminist, då måste du vara så här smalt är spektrat liksom. Medan om man ser det mer globalt så är det betydligt bredare än så.
Jag fastnar på det här att feminism är jämlikhet. Och jag bara, men då hade vi inte behövt två olika ord.
Nej, precis.
Ja, det har varit en halvtimme extra nu.
Ja, vi får fan wrap it up. Du får gästa våran podd sen.
Ja,
så,
när
så
ni vill prata banjo.
Ja, verkligen.
Och så har det radio övergången här. Bo Banjo, du är musiker. Var kan man hitta din musik?
Jag har ett musikprojekt ihop med min sambo som heter Pomona Dream. Vi finns på Spotify, det är bara att kolla in. Vi har... vad ska man säga? Vi hade en snabb uppgång. Vi hade en manager i USA och var där och spelade massa och DJade för ett par år sedan, tills vi bestämde oss för att säga upp samarbetet med honom, vilket ledde till en konflikt på typ ett år. Så slutade med att han snodde alla våra pengar och försvann. Och sen dess har vi försökt liksom samla ihop smulorna igen och komma på fötter och komma med nya saker. Men däremellan kom ju corona nu. Mm. Så nu börjar vi komma igång igen och det känns väldigt, väldigt kul. Så det kommer komma nya saker där också om man vill kolla in oss. Musiken är väldigt jazzig och influerad av hiphop, kan jag säga också.
Ja, inte min forte, men jag ska ge dig en chans. Jag lovar det.
Ja. Jag tror.
Vad lyssnar du på för poddar när du lyssnar?
Oj. Jag brukar lyssna på Ledarredaktionen, Svenska Dagbladets podd. Och jag lyssnar på God Ton också. Jag håller inte med Hanif särskilt mycket. Men det är bara för att han hatar ju principer och jag är ju extrem principiell. Men däremot så tycker jag att det är en extremt bra podd. Och jag tycker att Han är nog fan en av de bästa poddarna vi har i det här landet.
Per är faktiskt stjärnan i den podden. Han går under radarn, men han är stjärnan. Jag diskuterade det här om dagen. Han har fått tackat ja, men nu ghostar han mig. Så jag funderar på att jag ska skita i han och få med Per istället.
Ja, det skulle jag rekommendera att göra. Jag tycker han är skitbra. Men sen även... jag kan tycka att det är kul att lyssna på så här Alex och Sigge ibland också.
Där drar jag gränsen.
Ja, jag förstår det. Jag vet inte. Jag har ofta svårt för de här kulturmännen som är så självgoda och världsförbättrare liksom. Det är väldigt svårt för såna snubbar och det får man väl säga om båda dem, att de faller inom den kategorin, men nej, jag vet inte. Jag tycker att de kan vara underhållande ibland. Så att, det är väldigt väldigt brett.
jag försöker också vara bred. Jag försöker att lyssna på bägge sidorna av spektrumet. Alltså jag kan lyssna på God Ton, Navid Modiri och Haveristerna samma dag i lastbilen. Och tycker att, ja. Och Åsiktskorridoren med Anders Lindberg. Då vet jag att ja, det är bra, men det är bra att utsätta sig för saker som man vet att jag håller förmodligen inte med.
Ja.
Det är liksom min filterbubbla, sticka hål på verktyg. Det är inte ord som finns. Men,
ja. Ja, men det där är en grej med Navid också. Jag lyssnar på hans podd också. Hur kan vi? Men jag tycker han är så jävla präktig. Jag tycker inte att alla ska kunna prata med varandra och att vi ska inte ha någon polarisering och att vi ska vara mysigt samhällsklimat där ingenting är tabu. Jag tycker att vi kan gott ha en åsiktskorridor och det är kul att och brottas med den.
Framförallt pratar han väldigt mycket om att det ska skava. Men det skaver fan aldrig i den podden.
Nej, jag tycker inte det heller. Jag vet inte. Alltså jag har full respekt för Navid. Och jag tycker att han gör sin grej. Och det är jävligt kul att lyssna ibland. Men,
jag tror att han har banat väg för ganska många. Jag vet att jag hade förmodligen inte gjort det här om det inte hade varit för Hur kan vi?
Nej, just det. Nej. Men han är grym, men jag är mer konfliktorienterad än konsensusorienterad, ska jag säga. Mm.
Jag skulle vilja ha den där podden med Pascalido och Lamotte som diskuterar veckans händelser. Det hade varit...
Men det hade varit roligare om de hade en bur de kunde vara i och slåss då istället.
Fast han är ju bra på att slåss den där.
Ja, jag vet. Okej, det var taskigt av mig.
Ja.
Ah, ja. Ska vi
nu ska vi wrap it up. Tack för att jag fick låna din hjärna i nästan 2 timmar.
Ja, jag tror att jag vaknade till från min semester under samtalets gång. Så att,
det var nog mer fästingens förtjänst än min.
Ja, kanske. Kvickna till lite.
Du har lyssnat på Vi måste prata som produceras av mig, Emil Nilsson. Tycker du om det du hörde, dela avsnittet med dina vänner och på sociala medier. Vill du stötta podden kan du göra det via Patreon där du hittar den på patreon.com/vimasteprata i ett ord. Eller så swishar du en slant till nummer 123-671-4679. Vi hörs!
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.